Kul att se en full kyrka. Härligt att få predika här för er idag. Några som sjunger fram vill ha märke till att jag bytte skor innan. Jag får inte predika gympaskor längre, utan nu är det finskor på. Så nu är det så här fint blir det, bättre blir det inte så här. Så är det. Såg ni när de annonserade att det var pizzakväll på lördag klockan 18? Jag frågar Niklas, är det sant att ni ska pizza? Ja, du är välkommen, Mattias sa han. Vilket betyder att alla är välkomna på pizzakväll. Är ni med? Alla kommer dit, alltså de kommer svettas på pizzerierna här. Ekumenisk pizzakväll. Ni vet inte hur många som kommer på lördag, ni får se. Så är det. Jag fick frågan innan här om vilken bibeltext som var föreslagen som jag kommer använda. Men att tro att en pingstpastor ska kunna hålla sig till texterna, det är som att fånga vinden. Det är nästan omöjligt. Så det är bara att hissa segel eller bygga vindskydd, det är bara du väljer. Ska vi stå upp tillsammans och så läser jag ifrån Efesierbrevet kapitel 4, verserna 1 till och med 6. Ett Paulusord, ett fångenskapsord. Jag uppmanar er alltså, jag som är fången för Herrens skull, att leva värdigt er kallelse, alltid ödmjuka och milda. Ha fördrag med varandra i tålamod och kärlek. Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten. En enda kropp och en enda ande, liksom ni en gång kallades till ett och samma hopp. En är Herren, en är tron, ett är dopet och en är Gud och allas fader. Han som står över allting, verkar genom allt och finns i allt. Herre, jag ber om att den enhet som finns i dig också ska finnas i vår gemenskap, Herre. Tack att vi får komma från olika kyrkor, men vi får hänge oss till samma Gud, till dig som är världens skapare, Herre. Jag ber att du ska tala genom ditt ord idag, tala in i människors liv och förvandla oss, hela oss och göra oss brinnande för ditt rike här i Skillingaryd. I Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt ner. Det finns i Apostlagärningarna kapitel 1 och 9 en beskrivning med en enda vers om Jesu himmelsfärd. Det står så här: när Jesus hade sagt detta såg de hur han lyftes upp i höjden och ett moln tog honom ur deras åsyn. Numera har man hittat ett nytt manuskript som man har kallat för Örkällan. Det är alltså ingenting som jag har hittat på här och nu, utan det finns en ökälla som har hittats helt nyligen. Ingen källkritik nu, utan nu ska jag bara berätta för er hur det är. Det har ingenting med östen att göra, utan egentligen så finns det en mer detaljerad bild av vad som hände när Jesus for upp till himlen. Och den riktiga texten ska vara ungefär så här, enligt mig. När Jesus hade sagt detta såg de hur han lyftes upp i höjden. Och precis när han var på väg att försvinna verkade Jesus ångra sig. Så han sänktes ner igen, återigen till lärjungarna som stod och tittade upp mot skyn. Han stannade ungefär 5 meter ovanför och så såg han lite sådär klurig ut. Och så såg lärjungarna upp på honom och så sa Jesus, jo, en sak till. Och så tystnade han och såg lite fundersam ut. Och Petrus som svarade sa, ja, vadå, mästare? Och då svarade Jesus, ni grabbar. Håll sams. Sedan kom ett moln och tog honom ur deras åsyn. Ni förstår att jag hittar på det här, eller hur? Örkällan är egentligen bara jag som har hittat på. Ett litet tillägg. Och ni förstår, jag bara skojar lite. Skulle Jesus ha bara sagt det? Och ni grabbar, håll sams. Om man läser kyrkohistoria så tänker jag att man faktiskt skulle bara sagt det. Enheten i Kristus innebär att vi gör allt vi kan för att hålla enhet i Guds församlingar, eller hur? Det är en strävan vi har efter att vara ett i Kristus. Idag var texten om också rättvisa. Det rätta, endast det rätta ska vara din strävan. Hur många av er känner igen den här bilden som kommer upp nu? Den till vänster. Känner ni igen den boken? Har ni läst den? Kommer ni ihåg vad den heter? Åh, vad duktiga ni är. Gullivers resor. Den är skriven år 1726 av den irländsk-brittiska kyrkomannen och författaren och satiriken Jonathan Swift. Han finns där till höger. Alltså han ser ut lite som Mr. Bean tycker jag. Påminner om det. Det handlar om att seglare Gulliver efter ett skeppsbrott hamnar på en sandstrand. Han somnar och vaknar och plötsligt så är han bunden av ett litet småfolk, ett pyttefolk. Han kallar landet för Lilleputt och där börjar äventyret med att bryta sig loss, göra sig förstådd, bli vän med småfolket, komma in i kungahuset, slutligen hjälpa småfolket mot deras fiender och så blir Gulliver fri och kan återigen resa hem till England. I kort form. Så brukar man tänka den här berättelsen. Men det finns väldigt mycket mer i den här berättelsen som ligger underförstått. Därför att Jonathan Swift la in väldigt mycket i den här texten. Det är en allegori. En berättelse vars olika detaljer har en dold innebörd som dock kan tolkas relativt entydigt. De olika aktörerna i den här berättelsen finns i verkligheten, i hans verklighet. Jonathan själv var i själva verket, i berättelsen märker man, Gulliver. Han ser uppifrån ner på två folk som strider och faktiskt startar ett krig som skördar 60 000 människooffer. Vad är det man krigar om? Ja, Jonathan Swift skriver i sin berättelse om att de två folken strider om ett ägg. Hur ett ägg ska knäckas. Antingen ska man, som invånarna i landet Lilleputt tycker, slå hål på ägget genom den spetsiga sidan. Eller så ska man, som man tycker i landet Blefuscu, väldigt konstigt namn, slå hål på den trubbiga sidan. Och den här striden kräver 60 000 dödsoffer. I verkligheten så är ju det här Jonathan Swifts kritik mot de ständiga krigen i Europa. Hur England ger sig på Frankrike. Hur Lilleputt ger sig på landet Blefuscu. Väldigt konstigt namn. Men det är egentligen ett krig mellan katoliker och protestanter. Visste du om det när du läste Gulliver? Jonathan Swift själv, han ville bli biskop. Han ville bli stor inom den engelska kyrkan, men han valde fel möte eller fel sida i en kyrkostrid. Och hans sida vann inte och han blev skickad ut ur landet och fick befinna sig i Dublin på Irland. I det katolska Irland och i 30 år så var han förvisad dit. Och där ser han hur den engelska staten, påhejad och välsignad av statskyrkan, förtrycker de fattiga irländarna. Något som Jonathan går emot. Inte öppet, för det var alldeles för farligt att göra. Men han gör det underförstått. Bland annat i berättelsen om Gulliver. Han skriver också flera andra saker där han går emot systemet. Han anklagas för detta. Och många tycker att Gulliver borde dö. Alltså Jonathan borde dö. Eftersom han är så upprorisk. Han blir anklagad för att ha umgåtts med fienden. Alltså katolikerna på Irland. Så Jonathan får betala ett högt pris för sin åsikt. Han blir anklagad av nationen och av sin egen kyrka för att han beter sig på det sätt som han gör. Men Jonathan har också en profetisk skärpa i sin satir när han kritiserar kungahuset, den politiska makten eller den engelska kyrkan. Många av er vet kanske inte om också att berättelsen är lite längre än så som jag beskrev den. Lägg märke till att Gulliver faktiskt aldrig bryter sig loss där han ligger där. Utan han är fast i småfolket. Ända tills han kan göra sig förstådd. Tills han kan samarbeta och säga att så här kan ni se på saker och ting. Han får lillefolkets förtroende. Och till slut så räddar han småfolket som han är med. Men Jonathan i andra delen, eller Gulliver i andra delen av berättelsen. Så kommer han till ett annat land. Nämligen jättarnas land. Och där är det Gulliver som bara är så här hög. Jättarna tycker att Gulliver är jättegullig. Och de gör honom till en egen marionett. Han är rädd att han ska ätas upp. Och han får underhålla på deras fester. Och han hamnar i andra människors våld. Och det är i berättelsen ett underförstått om att själv fick han erfara den engelska statskyrkans system. Han kände sig låst och bunden av sin egen kyrka. Att han inte kunde stå upp för det som han tyckte. Men han levde med en devis. Det rätta, endast det rätta ska vara din strävan. Jonathan protesterade mot en kyrka som förtryckte andra människor och inte visade på Jesu kärlek, även om de andra troende kanske inte trodde exakt som han. Idag står boken för klassiska sagor för barn, men egentligen så handlar den väldigt mycket om samhälls- och kyrkokritik. Jag uppmanar alltså, jag som är fånge för Herrens skull, att leva värdigt er kallelse. Efesierbrevet är ett rundbrev. Det har cirkulerat, passerat många händer, kopierats, spridits till många församlingar. Och troligtvis så kommer överskriften ganska sent att det ska vara till Efesos. Det är säkert till Efesos, men det är många fler församlingar som läser brevet. Det är ett allmänt brev där Paulus talar om att vi ska leva värdigt vår kallelse. Vi kan ta nästa bild. Är det inte bara vissa människor som är kallade av Gud? Är det inte bara vissa människor som Jesus kallar? Ja, Jesus kallar alla människor till lärjungaskap, till efterföljelse, till kristuslikhet. Där är det ingen som kommer undan, utan alla är kallade att följa sin mästare. Paulus talar om att vi ska ha fördrag med varandra. Att vi ska vara överensseende med varandra. Att vi ska vara toleranta mot varandra. Att vi ska hålla fred så långt det är möjligt. Är du duktig på att göra det? Är du en fredens man eller en fredens kvinna? Eller startar du mycket tjafs runt omkring dig? Varför ska kyrkan hålla fred? Varför ska kyrkan vara ett? Det är ett viktigt tema i Efesierbrevet. I kapitel 2 så talas det om en skiljemur som har funnits mellan judar och hedningar. Alltså i tempelområdet så fanns det en klar gräns. Hit fick hedningarna gå, hit får judarna gå. Gick man över den gränsen var det belagt med dödsstraff. Paulus talar om att den muren har rivits. Muren mellan människor har Kristus rivit ner. Och nu har vi samma tro och samma hopp och samma glädje i tron på Jesus Kristus. I Efesierbrevet 4 så stod det att vi kallats till samma hopp, till samma tro, till samma Kristus. Samma enhet, samma treenighet, samma treenhet som finns hos Gud ska också finnas i församlingen. Man ska leva i total harmoni och fred med varandra. Det är inte lätt att göra det. Gud är inte stereo, ljud från många håll, utan han är mono. Han är monoteism. Han är ett ljud som kommer till oss. Guden, liksom våran gudom, är ett i sitt varande, i sitt väsen. Så har han också tagits uttryck i fader, son och ande. Och de är ett. Och Paulus räknar upp att ett är tron, ett är dopet. Och ju mer han räknar upp, tänker jag, ju mer saker skulle vi kunna bli oense om. Men det finns en sak, en praktik i historien som vi har varit ense om. Vi har till och med bråkat lite grann om den tyvärr. Men oftast har vi varit ense i det. Och det är en praktik som har revolutionerat världen. Och vi kommer att praktisera den saken idag. Nämligen nattvarden. Århundrade efter århundrade så har den revolutionerat. I den grekisk-romerska världen, när Anskar kom till Birka eller när frikyrkan blommade ut, så var nattvarden en fantastisk händelse som man var med om. Risken är att vi läser så ofta om den att vi missar radikaliteten i orden. Vi läser så här: bägaren som vi välsignar, ger den oss inte gemenskap med Kristi blod. Och brödet som vi bryter, ger oss inte gemenskap med Kristi kropp. Eftersom brödet är ett enda, är vi, fast vi är många, en enda kropp. För alla får vi del av ett och samma bröd. De orden läser jag alltid i Pingstkyrkan. Därför att jag vill att man ska förstå vad det innebär att vi är ett. Att vi är en kropp. Att vi inte är en hel många massa åsikter, utan vi är en kropp och en själ. När vi träffas och bryter brödet och har gemenskap med varandra. På 50-talet efter Kristus i den grekisk-romerska världen var människor ytterst uppdelade. Antingen så var du slav och tillhörde en slavfamilj, eller också var du slavherre och du visste mycket väl vilken kategori du tillhörde. Det var en uppdelning som fanns däremellan. Och i den kristna husförsamlingen så börjar man praktisera en hel måltid där man mindes Jesus Kristus. Hela den måltiden var en utjämningsmåltid. Den som inte hade så gott ställt fick del av gåvorna. Den som hade det gott ställt kunde dela med sig till den som inte hade. Den måltiden gjorde oerhört stort intryck på människor som såg vad som hände. De såg att där i den måltiden så var man broder och syster. Och när kalken skickades runt så var det Kristi blod för dig och för dig och för dig. När Ansgar kommer hit och startar en liten huskyrka uppe i hedningarnas land i Birka så skapar det rabalder men också nyfikenhet. Hans mål var att skapa en liten kyrka för de kristna handelsmännen som hade hamnat här uppe. Att de skulle ha någonstans att gå till uppe i Birka. Och slavarna här uppe, de hade inte stort hopp. De trodde inte att de skulle komma till Valhall. Det nordbornas paradis. Det gjorde bara vikingahövdingarna. Slavarna hade lite hopp om en bättre framtid. Men när Birka kommer hit, startar en liten kyrka. Börjar tala om vem Jesus är. En svag Gud som har dött på ett kors men ändå som är starkare än alla gudar som finns här uppe. Då börjar de förstå att det här är något speciellt. Och när de kommer till tro och blir döpta och får del av gemenskapen. När de som är döpta får komma fram. De andra sitter längst bort och tittar på. Men när de som är döpta kommer fram och får ta del av gåvorna. Och man skickar runt kalken och man säger. För dig min broder, för dig min syster. Då händer någonting bland nordborna och vikingarna här uppe. Då var de inte längre slav och slavherre. Utan då var de syster och bror. På samma sätt också när frikyrkan växte fram och man delade nattvard, man delade ordet, man läste och alla fick vara med i gemenskapen. Det var någonting stort att få dela nattvarden tillsammans. Ytterst kall handling. Nu ska jag avsluta min predikan med två tankar som har följt mig och som jag vill skicka med dig. Som jag hoppas att du kan komma ihåg. Det står att vi ska sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten, en enda kropp och en enda ande. Liksom ni en gång kallades till ett och samma hopp. Jag tror att det var hösten 2016 som jag ringde till Claes, kyrkoherde Claes. Och sa att du har en nyckel som jag behöver. Kan du komma och lämna den eller ska jag komma och hämta den hos dig? Ja, men jag kan komma till dig, sa han. Ja, kom, jag sätter på kaffet så fikar vi ihop. Och så kom han hem till oss och så gick vi lite husesyn och så satte vi oss vid bordet och fikade ihop. Och vi hade väldigt trevligt, vi skrattade och hade fantastiskt trevligt. Och så fick jag den där nyckeln och så åkte han vidare och jobbade med sitt. Men efteråt det där mötet så tänkte jag på att det är inte i alla tider som kyrkoherden och pingstpastorn har fikat ihop och skrattat tillsammans, eller hur? Jag är glad att vi lever i den tid som vi lever. Och jag hoppas på att vi i Skillingaryd ska få se en så stor skörd att ingen av våra församlingar riktigt klarar av läget att vi måste hjälpas åt. Jag hoppas på framgång i alla kyrkorna, inte bara en kyrka, utan att vi tillsammans kan få se så mycket folk att vi måste i styrelserna börja fundera på om vi ska ha en och två och tre gudstjänster på en söndag. Tänk om vi fick ta tag i de problemen i styrelserna. Hur ska vi göra eftersom det kommer så mycket folk till våra kyrkor? Ska vi be om det? I Jesu namn. Det innebär att jag välsignar andra kyrkor. Det innebär att jag tänker gott om andra kristna. Det innebär att jag är en del av att enheten bevaras. Att jag välsignar andra kyrkor, välsignar andra rörelser och välsignar andra kristna. Inte tala illa om dem. Amen. För det andra så står det i bibeltexten i Romarbrevet 13 och 14. Det här är en personlig utmaning till dig. Ikläd er Herren Jesus Kristus och ha inte så mycket omsorg om det jordiska att begären väcks. Det finns en sak som händer varje gång som min familj får ett inbjudningskort till bröllop. Oj, de ska gifta sig och vi är bjudna. Okej, då säger alltid min fru, då går hon fram och så öppnar hon garderobsdörren och så hänger det fullt. Jag tror ni känner igen det. Jag är inte färdig med berättelsen. Så hänger det fullt av kläder, det är överfullt i garderoben. Så tittar hon in och så säger hon, Jag har ingenting att ha på mig. Och så tittar jag in i garderoben så här. Det är ju fullt. Jag har ingenting att ta på mig. Eller som en annan gång när jag var på ett bröllop och min fru inte var med och jag var och tittade lite grann och gratulerade dem. Jag kände dem lite på avstånd så där. Var där och var med på bröllopet och sen åkte jag efter vixen och åkte hem igen. Så sitter min fru mot bordet. Kom igen Mattias, berätta. Hur var de klädda? Ja. Jag tror hon hade något vitt på sig. Vi är lite olika, eller hur? Vi är lite olika när det gäller kläder. Och på måndag när klockan ringer 6 och du tar på dig de vanliga arbetskläderna, så kom också ihåg att ta på dig Jesusdräkten. Ta på dig Jesusdräkten. Därför att där du går så kommer du möta människor som bara ser att kyrkan, det är du. Du representerar hela kyrkan på din arbetsplats. De enda kristna som de kommer ha kontakt med genom hela sitt liv, det kanske är du. På vilket sätt har du klätt ut dig? Har du klätt dig i Kristus med hans sätt att se, med hans liv, hans synsätt och hans kärlek till människor? Eller är du en plåga på ditt jobb? I sådana fall så är du inte ett bra föredöme. Klä dig till efterföljelse. Klä dig i Kristus likhet så att människor ser Kristus i dig. Amen. Det rätta, endast det rätta, ska vara din strävan. Herre, tackar dig att vi får vara samlade idag. Vi tackar dig för att vi får ta den personliga utmaningen att vara Kristus på vårt jobb, i vårt sammanhang och där vi finns Jesus. Herre, vi tackar dig att du har smörjt oss som församlingar. Jag ber om välsignelse över samtliga kyrkor här. Vi ber om enhet. Vi ber om att vi ska vara ett i ande och sanning, Herre. Vi ber om att vi ska välsigna varandra och be för varandras välgång, Jesus. Herre, vi ber om att så många människor ska få strömma in i kyrkorna att vi ska få problem med hur många gudstjänster vi firar. Herre, vi ber om en enhet i tanke och sanning. Vi ber om en strävan efter att hålla fred så långt det är möjligt. Och vi ber också om välsignelse över alla kyrkor i Skillingaryd med omnejd, Jesus. Vi ber att du ska välsigna våran bygd. Vi ber att människor ska komma till tro på dig, Jesus. Och vi ber att du ska använda oss var och en. Att du ska ta på oss, kläda oss i Kristi dräkt när vi går ut och predikar om och delar tron tillsammans med människor. Herre, hjälp mig att vittna med mina ord men också med mitt sätt att vara, att stå för det rätta. I Jesu namn. Amen.